I helgen väntas temperaturen stiga upp mot 40 grader på flera håll i landet.
Du sitter på altanen vid dina föräldrars sommarstuga utanför Norrtälje och njuter av dagens första kopp kaffe.
Många planerar säkert en utflykt till badstranden, men Folkhälsomyndigheten manar till försiktighet då det just nu råder en förhöjd risk att drabbas av badsårsfeber. Det här beror på en ökad...
Solstrålarna bränner mot huden och du fläktar dig med en gammal tidning. Äntligen har tillfället som du längtat efter i flera månader kommit. Den första semesterdagen. Dina föräldrar är i New York hela sommaren, så du bestämde dig för att åka hit ensam för att pyssla om trädgården och njuta av tystnaden och värmen. Vattenspridaren jobbar på för fullt, men du tvivlar tyvärr på att de gulnade, snustorra växterna i rabatten kommer gå rädda. Efter frukosten promenerar du till hagen för att hälsa på Svante, hästen du lärde dig rida på som barn. Du ger honom en morot och stryker fingrarna mot hans svarta, lena päls. Plötsligt känner du en skarp smärta i handen. Du drar åt dig den och ser ett mörkt kryp med spindelliknande ben som borrat sig in i skinnet på handryggen. Men benen är för få och för korta i förhållande till kroppen för att det ska kunna vara en spindel. Insekten ser snarare ut som en överdimensionerad fästing. Du skakar handen våldsamt och försöker borsta bort fästingen, eller vad det nu är, men den biter sig envist fast. Till slut lyckas du klösa bort den med naglarna. Såret den lämnar efter sig är inte stort, men det svider och huden runt om är blossande röd. Lite skakad går du tillbaka mot stugan och tänker att det ändå var tur att du tog det där TBE-vaccinet i fjol.
Vi gör ett program om vår tids stora ödesfrågor. Tropiska sjukdomar har länge plågat länder i söder och utbrotten blir allt vanligare när temperaturerna stiger. Forskningsintresse kring botemedel och vaccin har varit lågt bland de rika länderna i norr. Frågan är när det här kommer slå tillbaka på oss. Du lyssnar på P3 Dystopia.
Så snart konvulsionerna upphört sjunker du ner på det kalla klinkergolvet. Du vältrar dig fram och tillbaka och pressar händerna hårt mot magen. De senaste 2 dagarna har varit som en resa till helvetet. Det började med frossa, yrsel och en konstig värk i hela kroppen. Sen kom illamåendet, kräkningarna och de brutala magkramperna. En svidande känsla i ögonen och en genomträngande huvudvärk varje gång ljus penetrerar din näthinna. Först tänkte du att det bara rörde sig om en elak magsjuka. Men det här liknar ingenting du någonsin har upplevt. Nu är du fullkomligt livrädd. Plötsligt känner du något varmt och kladdigt rinna längs kinden. Du kravlar dig fram till handfatet och häver dig upp i stående position. Synen som möter dig i spegeln liknar något från en skräckfilm. Ett hålögt, likblekt ansikte med blod forsande ur näsan och munnen. Med skakande händer får du fram mobiltelefonen ur fickan.
Är En kvinna i 30-årsåldern vårdas just nu för en allvarlig form av blödarfeber på Karolinska sjukhuset i Stockholm. Kvinnans tillstånd uppges vara kritiskt. Enligt uppgifter till Ekot ska det röra sig om sjukdomen Krim-Kongo blödarfeber som kan smitta via flyttfågelfästingar. Sjukdomen som förekommer i Afrika, Asien och Mellanöstern har de senaste åren spridit sig till flera länder i Europa. Det här är det första kända fallet i Sverige.
Det har gått 3 dagar sedan du kom till sjukhuset. Dina värden var katastrofala och blödningarna fortsatte komma med allt tätare mellanrum. Efter 1 dygn på infektionsavdelningen la de in dig på intensiven. Stora blåmärken har börjat breda ut sig över din kropp och trots att du fått starka smärtstillande blir smärtan i magen bara värre. Du kan varken äta eller dricka och när de stack dig i armen för att sätta in dropp började det blöda intensivt från det lilla hålet. Du svävar konstant mellan vakenhet och medvetslöshet. 2 läkare kommer in i rummet. De bär masker, handskar och skyddskläder i plast. De berättar för dig att de nu vet vilken sjukdom du har, men du uppfattar inte namnet. Det enda de säger som faktiskt går in är att det inte finns någon bot. Paris, sommaren 2024. Luften är varm och på gatorna hörs ett sammelsurium av olika språk. Människor från över 200 länder har vallfärdat till den franska huvudstaden för att bevittna de olympiska spelen. Folkfesten pågår dygnet runt i flera veckor. Miljontals atleter, åskådare och turister trängs i OS-byn och på stadens barer och åskådarläktare. I stort sett vartenda hotell är fullbokat.
Men det är inte bara OS-stämningen som är febrig den här sommaren. För samtidigt som världens största sportevenemang pågår är det högsäsong för något helt annat. Den asiatiska tigermyggan, som sedan länge är vanlig på södra halvklotet, har under de senaste 20 åren börjat etablera sig på olika platser runt om i Europa, däribland Paris. Den trivs i parker och träd, kan lägga upp till 200 ägg åt gången och föredrar att suga blod från människor.
And it turns out that the Asian tiger mosquito is probably the most invasive species that we have in the world.
Det här är Jan Semensa, professor vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet och forskare vid Europeiska smittskyddsmyndigheten. Han och hans kollegor följde med oro händelserna under olympiska spelen den här sommaren. För tigermyggan är inte bara en irriterande blodsugare. Den kan också bära på livsfarliga sjukdomar.
We were very much concerned about that because during the Olympic Games you have people that come from all over the world and we have currently a big dengue outbreak in Brazil.
Denguefeber är en myggburen virussjukdom som kan ge allt från milda symptom till hög feber, svår ledvärk, kräkningar och utslag. De flesta blir återställda efter första omgången. Men blir man smittad igen kan sjukdomen i värsta fall utvecklas till en Ebola-liknande blödarfeber.
Och eftersom det pågår ett större sjukdomsutbrott i Brasilien den här sommaren så finns det en risk för att någon av de brasilianska turisterna har smittats tätt in på resan och sen får med sig viruset till Frankrike.
And because we now have the ability to fly from Brazil to Paris in 10 hours or whatever it is, you can arrive within that viremic period when the virus is in your blood.
Väl i Paris skulle den dengue-smittade turisten kunna bli biten av en asiatisk tigermygga.
And then that mosquito will bite someone else and then you could potentially have an outbreak. So that was a huge concern.
I I september, när de olympiska och paralympiska spelen är över, kan alla dra en lättnadens suck. Det blev ingen dengue-epidemi i Paris. Inte den här sommaren. Det betyder dock inte att vi kan kasta all försiktighet över bord. Mycket pekar nämligen på att den tiden då tropiska sjukdomar var något som inte angick oss i Europa snart, eller kanske redan, är förbi.
I förra avsnittet pratade vi om extremväder och hur det påverkar vår infrastruktur, ekonomi och natur. Och den här gången ska vi ta oss an ett ämne som på många sätt hänger ihop med det här med väder och klimatförändringar, men som är så pass stort att det faktiskt förtjänar ett eget program.
Climate change is now making the weather more conducive to mosquitoes, that's helping vectors spread disease.
Dengue fever and Zika were once considered tropical diseases, but climate change is pushing the mosquitoes that carry these viruses northward, putting temperate cities like ours at risk.
Denguefeber, chikungunya, Zika, West Nile-feber. Ett antal sjukdomar som vi normalt associerar med helt andra delar av världen, om vi ens har hört talas om dem, kan nu vara på väg att etablera sig på vår kontinent.
An invasive species of mosquito has been found in 13 countries in the EU, including France, Spain and Greece.
For the first time in 20 years, malaria has been locally transmitted within the US.
Även Sverige löper risk att få problem med nya smittor eller åkommor som hittills har varit väldigt ovanliga.
Den kan känna av sitt byte på 9 meters avstånd.
En ny, ja, vi kallar det för monsterfästing skulle jag vilja säga, som finns här nu.
Men samtidigt som hotet om stora utbrott av klimatrelaterade infektionssjukdomar ännu hägrar som ett dystopiskt framtidsscenario för oss här i norr, är det redan verklighet för många människor i andra delar av världen.
To Kenya next, where floods have led to outbreaks of so-called neglected tropical diseases and infections.
Det är över 1 miljard människor varje år som drabbas av de här försummade tropiska sjukdomarna och ett par hundratusen som dör varje år.
Mia Heidenberg är humanitär medicinsk rådgivare på Läkare utan gränser.
I länder som hälften av människorna inte ens har hört talas om eller områden som man inte känner till.
Hur hänger smittsamma sjukdomar egentligen ihop med planetens uppvärmning? Hur kommer de påverka våra samhällen? Och vad kan vi göra för att bekämpa de här sjukdomarna? Man kan dela in sjukdomarna vi ska prata om i det här avsnittet i 3 kategorier. Vektorburna sjukdomar, alltså sjukdomar som sprids genom insekter, vattenburna sjukdomar och livsmedelsburna sjukdomar.
Och bara för att vara tydliga, så det här avsnittet kommer fokusera på sjukdomar som har kopplingar till klimatförändringarna. Vill man höra mer om andra typer av infektionssjukdomar så kan man till exempel lyssna på avsnittet Pandemi från 2020.
Många av de här smittorna vi kommer ta upp benämns som tropiska sjukdomar eftersom de framförallt förekommer i tropiska och subtropiska områden. Klimatförhållandena där är särskilt gynnsamma för att de här sjukdomarna ska kunna spridas. Vissa av dem kategoriseras av Världshälsoorganisationen som försummade tropiska sjukdomar.
Sjukdomar som inte drabbar västvärlden så att säga, det är ju de som räknas som försummade då när de sen börjar dyka upp.
Det här är Anders Lindström, myggforskare vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.
För det är då vi tycker att vi har försummat dem, inte när de drabbar folk i tredje världen.
Sjukdomarna drabbar främst fattiga delar av världen och det har inte lagt särskilt mycket forskning eller resurser på att motarbeta dem.
We have an economic system where a lot of money is being invested into certain drugs that have a high return in the global north, but much less money is invested into tropical diseases that have a huge disease burden but disproportionately impact poor people.
Men trots benämningen tropiska sjukdomar så har vissa av de här faktiskt varit vanliga plågor här i norra Europa en gång i tiden. Malaria, till exempel.
Ingen sjukdom här i landet är mera bekant och mera gängse än frossan, skrev den svenska läkaren Johan Linders år 1717. Den så kallade frossan var alltså det som vi idag kallar för malaria.
Ja, det räknas ju som en av folksjukdomarna. det var ganska många som blev smittade och det var ju liksom tusentals personer som dog varje år då.
I dödsregister i gamla kyrkböcker går det att följa malarians framfart i Sverige.
I de här kyrkböckerna då står det att de har dött av frossan då. Och sen gick det där lite i vågor. Man hade utbrottsår och så vidare andra år när det var lite lugnare och sånt där. Men det fanns alltid där då.
Det är egentligen relativt nyligen, på 1930-talet, som malarian försvann från Sverige och från många andra europeiska länder. Och det har spekulerats mycket i hur det här egentligen gick till.
För myggan som sprider malaria, den finns faktiskt kvar.
Det som jag tror kanske är det viktigaste då, det var att de som var allra fattigast, de fick det en aning bättre.
Det här gjorde att människorna inte längre behövde bo lika tätt in på varandra. Men också att de fick bättre bostäder, vilket skyddade mot den nattaktiva myggan.
De biter framförallt inomhus, de här myggen. Och när man då började liksom få fönster på hus och sådär, så kunde inte myggen flyga in och ut precis som de ville i alla fall.
Och det här visar ju att klimatet är långt ifrån den enda faktorn som påverkar spridningen av de här sjukdomarna. Socioekonomiska faktorer har också stor betydelse, vilket vi ska återkomma till.
Malaria är inte heller det enda exemplet. Även denguefeber har funnits i Europa, men varit utrotat i 55 års tid, fram tills relativt nyligen.
I flera decennier har vi i Sverige alltså kunnat följa olika epidemier av tropiska sjukdomar på ett förhållandevis tryggt avstånd. Men globalisering och en varmare planet skapar nya förutsättningar för den här sortens sjukdomar att sprida sig.
It turns out that 61% of all cross-border epidemics in Europe are in fact due to global environmental change. The way that we humans impact the environment, that's the thing that drives these type of epidemics. So climate and climate change is one of them, it's in the top five, but travel and tourism is the most important one.
Det kan faktiskt gå väldigt snabbt för en smitta att etablera sig i ett nytt område. Och då riskerar vi att stå handfallna inför konsekvenserna. Det här visade inte minst händelserna i Brasilien i mitten av 2010-talet, när ett visst virus plötsligt fick fäste i landet.
Det är oktober 2015. I en säng på ett sjukhus i den brasilianska delstaten Pernambuco ligger en nyförlöst mamma och hennes bebis. Det är något annorlunda med barnets utseende. Huvudet är oproportionerligt litet och både hjässan och hakan är insjunkna. Snart kommer läkarna med ett tungt besked. Barnet har mikrocefali, en missbildning där hjärnan inte har växt som den ska. Och den här familjen är långt ifrån ensamma.
De senaste månaderna har över 3500 barn i nordöstra Brasilien fötts med för små hjärnor, vilket i sin tur orsakar synskador, förlamning eller utvecklingsstörningar. Tidigare år har totalt runt 100 barn drabbats. Och ökningen har gjort att Brasilien deklarerat att sjukvården befinner sig i ett akut nödläge.
Till en början är det ingen som riktigt vet varför så många spädbarn plötsligt föds med mikrocefali. Men snart börjar misstankarna riktas mot ett visst virus som nyligen etablerat sig och fått stor spridning i Brasilien.
Researchers say they believe the cause is a virus new to Brazil called Zika. Spread by the same mosquito that carries dengue fever and chikungunya. Doctors here believe the Zika virus is provoking not only microcephaly, but also severe scarring of the retina in up to 40% of the newborn babies.
När man sen då tittade så såg man att det här var ju kopplat då till det här Zika-feber.
Anders Lindström igen.
Och den är ju i princip symptomfri om man är vuxen och blir infekterad. Och det var ju lite bekymmersamt då, för att gravida kvinnor då som blev smittade, de kände ingenting. Men sen så, när de sen födde barnen så var ju de missbildade då.
Zika-virusets frammarsch i Brasilien 2016 blev ju en stor världsnyhet. Inte minst eftersom viruset spreds samtidigt som OS i Rio de Janeiro ägde rum och massor av turister var på väg till landet.
Själva viruset var egentligen inget nytt. Det hade tidigare förekommit på bland annat den afrikanska kontinenten. Men dess spridning till Sydamerika visar hur snabbt viruset kan spridas över jordklotet, trots att den inte smittar från människa till människa, som till exempel covid gör.
Zika-viruset är istället en vektorburen sjukdom. Den sprids via en värd, i det här fallet myggarter som tillhör gruppen Aedes-myggor.
Det som är farligt är ju att en del myggor på vissa platser har smittämnen i kroppen. Och när de då biter oss så sprutar de in saliv. Och i den här saliven då så kan de här smittämnena finnas. Och då kan man ju bli sjuk. Och i värsta fall det. Det finns ju någon som har räknat på det där och det får man ju ta med stora nypor salt. Men att ungefär hälften av alla människor som någonsin har levat har dött av myggburna sjukdomar. Och det är ju fortfarande en av de stora dödsorsakerna i tropikerna.
Det finns över 3500 myggarter på jorden, men bara en handfull som kan sprida sjukdomar. Just Aedes-myggor kan sprida flera virus, såsom Zika, dengue och chikungunya.
Säg att det är 15-20 arter som står för nästan all smittspridning i hela världen.
Myggor är kallblodiga och kan inte värma upp sina kroppar på det sätt som till exempel vi människor kan. De är därför väldigt sårbara för förändringar i klimatet.
And so when it gets cold, they have this difficulty breathing and moving, and it impacts their way of life. However, once it gets warmer, they start replicating much faster, they bite much more often, they need a blood meal. And so you accelerate that entire chain of transmission because suddenly you have more mosquitoes that bite more aggressively and everything is accelerated.
Vi vet inte hur Zika-viruset först kom till Brasilien. Men enligt Jan Semensa kan väderförhållandena ha bidragit till att det blev ett så stort och plötsligt utbrott i landet just år 2015.
When the Zika outbreak happened in Brazil, we were all taken aback by the magnitude of that outbreak and the ferocity of the impact on public health. We analyzed the climatic conditions preceding the outbreak, and we saw that there was an extreme heat wave exactly in the region that was the epicenter of that epidemic.
Det hade alltså varit ovanligt varmt och torrt just den delen av Brasilien där Zika-utbrottet sen blev som störst. Temperaturer som myggor trivs i. Men inte bara det.
Myggor lägger sina ägg i stillastående vatten. Samtidigt som de trivs i värme behöver de alltså fortfarande fukt för att föröka sig. När det råder torka flockas myggorna därför kring de vattenbehållare som finns tillgängliga. Och av just den här anledningen blev Brasilien 2015 den perfekta stormen.
It turns out that a lot of people bring water into their homes during a drought because they don't have running water, so they have open water containers in their home.
Så vädret, hetta och torka var en faktor. Men fattigdom och bristfällig infrastruktur, i det här fallet bristen på rinnande vatten, var en annan. För i de öppna vattenbehållarna i hemmen kunde myggorna som bar på viruset lägga sina ägg.
They hatch in the water and suddenly you have mosquitoes that bite the closest person next door, which happens to be a pregnant woman who then will give birth with a child with microcephaly.
Efter 2016 minskade antalet Zika-fall i Brasilien ordentligt, sannolikt som följd av att stora delar av befolkningen uppnått flockimmunitet. Viruset hade helt enkelt svårt att hitta nya bärare.
Men det cirkulerar fortfarande. Bland annat hade Indien ett utbrott år 2021. Och väderförhållandena som tros ha varit en bidragande drivkraft bakom epidemin 2015, de är här för att stanna.
This heat wave is gripping parts of Europe with temperatures reaching more than 40 degrees Celsius.
I USA fortsätter extremvädret med både kraftigt regn och rekordvärme.
If you think about mosquito-borne diseases, the heat or the temperature, the climatic condition, the precipitation impacts mosquitoes and then that in turn impacts the disease burden.
Zika-virus är bara ett av fler smittämnen som vi riskerar att se mer av på grund av klimatförändringarna.
Authorities have warned revelers gearing up for carnival to stay in dengue-free areas of the city.
South America is seeing a spike in cases during the Southern Hemisphere summer.
Dengue-epidemin i Brasilien har uppnått historiska proportioner. Bara under den första halvan av 2024 har landet haft över 5,5 miljoner fall.
Scientists say it's exacerbated by rising temperatures and the El Nino weather pattern in the Pacific.
Även förändrade regnmönster påverkar myggornas geografiska spridning, reproduktionstakt och beteendemönster.
When it rains, then you have a puddle of water, and in that puddle of water, you suddenly has all the mosquitoes that lay their eggs, and suddenly you have a burst of mosquitoes that then bite humans and can potentially transmit the disease.
The worst floods in Pakistan's history have mostly gone, but the damage and the danger still remain. Doctors in cities like Lingora are now seeing an increased number of water-related diseases, like malaria, dengue fever, and diarrhea.
När Pakistan drabbades av extrema översvämningar sommaren 2022 lockade vattnet till sig enorma mängder myggor. Snart spred sig malaria som en löpeld över landet.
The resulting malaria outbreak was the worst in Pakistan since 1973.
Så klimatförändringarna kan leda till att en sjukdomsspridande myggpopulation växer kraftigt på ett område där den redan finns. Men det kan också leda till att smittbärande myggarter söker sig till helt nya områden där klimatet tidigare inte har varit gynnsamt.
The season is longer, the temperature is higher, the mosquitoes just love it.
Det här är en av orsakerna till att den asiatiska tigermyggan nu har bosatt sig i Europa.
Det som är kritiskt för de här myggorna är ofta övervintringen då. Så efterhand som vintrarna blir varmare och kortare så ökar ju överlevnaden norrut. Men man ser också att de nordliga populationerna anpassar sig. Så att dels kan de ta lite kallare vintrar nu då än sydliga tigermyggor. Och de ligger liksom hela tiden och trycker på.
Och tigermyggan verkar fortfarande expandera sitt revir. Den kommer faktiskt allt närmare oss i norr.
Den hittades i Europa första gången i Albanien 1979. Och sen så några år senare i Italien. Och sen så har den ju spritt sig nu då så att den finns runt hela Medelhavet. Och sen så upp i Tyskland, den finns upp till Nederländerna, Belgien och så vidare. Så att den har ju brett ut sig otroligt på de här decennierna. Den hittas ju på nya ställen varje år.
Trots att den asiatiska tigermyggan idag finns på flera håll i Europa så har den inte i närtid orsakat stora utbrott av samma magnitud som i den globala södern. De flesta europeiska fallen av till exempel denguefeber har istället varit importerade och kopplats till utlandsresor i tropikerna.
Vi kom hem, jag var hemma i 2 dygn och sen fick jag feber. Och det kändes lite som en förkylning, jag hade lite ont i kroppen. Men den där febern, den steg från 38 till 41 på bara några timmar. Det gick otroligt fort.
Programledaren Jenny Alversjö insjuknade i denguefeber efter en semesterresa till Bali. Här berättar hon om upplevelsen i TV4s Malou efter 10.
Så kom in på Sankt Göran och var riktigt, riktigt dålig. Extremt hög feber, det var det som och hade ont i hela kroppen. Mm. Och sen så började de då förstås monitorera mig och ta blodprover. Men de där proverna, de blev så galopperande usla jättesnabbt. Så jag såg på vårdpersonalen att de ganska snabbt blev rätt oroade. De visste inte vad det var för någonting som jag var dålig av helt enkelt. Och jag blev bara sämre och sämre och sämre och låg inne i 10 dygn på infektion på Sankt Göran.
Jenny Alversjö berättar att hon rasade i vikt och blev väldigt svag i kroppen av sjukdomen. Hon sondmatades och fick långsamt jobba upp sina krafter igen.
Det är ju en virussjukdom, så då handlar det bara om att bli bättre. Då var de lättade över att vi visste vad det var.
Och stärka mig förstås.
Jag hade ju ingen kraft att röra mig överhuvudtaget. Jag såg ut som en pinne.
Innan tigermyggan hade etablerat sig i Europa utgjorde dengue-smittade resenärer inte något större smittskyddshot för den stora massan. Sjukdomen kan nämligen inte spridas direkt från människa till människa.
Men nu, när myggan finns i flera europeiska länder och mycket talar för att den kommer fortsätta sprida sig, så ökar risken för att vi ska råka importera de tropiska sjukdomarna. Särskilt eftersom vi gärna åker på semester till just de länder där åkommorna förekommer mest.
It turns out that a lot of tourists, Swedes in particular, they come back to Europe and they are potentially infected with a virus like chikungunya, dengue or Zika.
Säg att jag varit på konferens i Argentina. Väl hemma igen så drabbas jag av dengue. Om den asiatiska tigermyggan då finns här hos oss
och jag blir stucken av den, så finns det en risk att jag blir patient zero i ett dengueutbrott i Sverige.
And thank God we don't have that mosquito in Sweden yet. However, we have it in the southern part of Europe. Then you potentially could have a local outbreak.
Och vi ser redan föraningar av det här idag. Antalet dengefall har nämligen redan ökat dramatiskt i Europa under de senaste åren. Och enligt Jan Semenza var det ren tur att det inte blev något massutbrott under till exempel OS i Paris.
Den asiatiska tigermyggan är ju bara en av flera myggarter som kan sprida farliga sjukdomar. En annan smittspridare som forskarna håller ögonen på är nilfebersmyggan. Och den har faktiskt hittats, även i Sverige.
Och så här, att i en trädgård i centrala Simrishamn i somras så avnjöts en familjemiddag och allt var i sin ordning.
Det här är ett inslag från P4 Kristianstad från 2016.
Plötsligt så landar en mygga på en lämpligtvis semesterledig myggforskare som tvekade men som till sist bestämde sig för att fånga in myggan. Och det visar sig vara en ny myggart. Välkommen till programmet från en studio i Uppsala, Anders Lindström.
Ja, det var alltså myggforskaren Anders Lindström som hittade det första svenska exemplaret av det som heter nilfebersmygga.
Honom har vi ju hört flera gånger i det här avsnittet. Och sen 2016 hade den här myggan även hittats i Halland.
Jag reagerade lite på hur den såg ut och tyckte den såg lite spännande ut och sådär. Så att därför så tog jag den också då. Och sen när jag kom tillbaka till jobbet och artbestämde den där så förstod jag ju ganska snabbt vad det var.
Och vad var det för myggart då?
Ja, då är det ju den här som kallas för nilfebersmygga, Culex modestus.
Fyndet orsakade ganska stor uppståndelse eftersom nilfebersmyggan kan sprida West Nile-viruset som kan orsaka den influensaliknande sjukdomen West Nile-feber.
There is a growing concern for the circulation of the West Nile virus after two new deaths were reported in Seville in Spain. This raises the number of the fatalities as a result of the virus this summer to 5.
West Nile-feber behöver inte ge några symptom alls, men den kan bli riktigt otäck och i värsta fall dödlig. Sjukdomen saknar dessutom både behandling och vaccin. I Europa har man sett en ökning av rapporterade fall, men sjukdomen sprids inte i Sverige än.
Hittills låter det som att vi i Sverige och Skandinavien ändå har kommit ganska lindrigt undan de myggburna tropiska sjukdomarna. I alla fall om man jämför med Sydeuropa och såklart många andra delar av världen.
Men myggor är inte de enda smittspridarna vi har att oroa oss för.
In Scandinavia there are some other diseases that we might want to be concerned about. For example, one thing that we looked at in detail was tick-borne diseases.
Många upplever att det är mycket fästingar i år. Kattis Åsman i Matfors är en av dem.
Vår hund Konrad, han har ju liksom fästingar hela tiden på sig, bara han springer runt här på gården.
Fästingar är, liksom myggor, känsliga för förändringar i temperatur och luftfuktighet. Men hur de reagerar på klimatet skiljer sig mycket åt mellan olika arter.
När vi tittar på den arten som vi på svenska kallar för vanlig fästing, då trivs den allra bäst i svensk sommar. Runt 20 grader och ganska mycket fukt.
Det här är Anna Omasic som forskar på klimatförändringarnas effekter på infektionssjukdomar vid SVA.
Om man istället tar de exotiska fästingarna som ibland kommer på besök här i Sverige, då är det framförallt när vi har perioder av extremt varmt väder och torrt.
Fästingpopulationen kan både öka och minska beroende på hur vädret ser ut under året. Men generellt kan man säga att de allt mildare vintrarna gynnar fästingen, enligt Anna.
Vi har inte lika mycket tjäle i marken över hela Sverige, vilket gör att fästingen lättare kan överleva vintern och kanske till och med vara aktiv under vissa delar av vintern i södra och mellersta Sverige.
Fästingar kan sprida en rad olika sjukdomar. Två av dem är vi redan välbekanta med i Sverige.
Förekomsten av TBE-viruset har ökat de senaste åren i Sverige. Det säger statsepidemiolog Magnus Gislén.
Ja, Dr. Marcus är med oss idag och vi ska prata om Borrelia, något som många svenskar allt för väl känner till efter den här sommaren som har passerat.
Men det finns också andra, riktigt vidriga sjukdomar som skulle kunna komma hit i framtiden.
The Crimean Congo hemorrhagic fever has a mortality rate of up to 40%.
Vi ska återkomma till det.
De flesta har nog koll på symptomen på borrelia. Det börjar ofta med en ringformad rodnad. Och om sjukdomen inte behandlas så kan den sprida sig till det centrala nervsystemet. Borrelia kan behandlas med antibiotika, men det finns ingen vaccin mot sjukdomen. Och enligt Anna Omasic så finns det en risk att borrelia kommer bli ännu vanligare om vi får fler fästingar på grund av klimatförändringarna.
Ja, den skulle kunna bli vanligare om fästingpopulationen också ökar.
Den andra fästingsjukdomen som vi har problem med i Sverige, TBE, den har man ju hört om i massor av år vid det här laget. Det är en virussjukdom som kan orsaka hjärnhinneinflammation. Och varje år tänker man att just det där TBE-vaccinet borde man ju ta inför sommaren. Och sen kanske det kommer annat emellan, som det ju gör. Ganska länge har det också varit så att man inte har behövt bekymra sig särskilt mycket för TBE om man bor typ norr om Stockholm. Men de senaste åren har sjukdomen både blivit väldigt mycket vanligare och spridit sig allt längre norrut i landet.
Kolla trädgården. En stor trädgård, ja. Inga fästingar?
Du, det finns väl fästingar i Umeå?
Ja, fast de har inte TB. Nej, det är sant. Jag kollar precis.
När den här scenen i tv-serien Tunna blå linjen spelades in var det kanske sant att det inte finns någon TBE i Västerbotten. Men i augusti 2024 bekräftades det första fallet i Umeå kommun. Och varmare temperaturer tros vara en betydande orsak till att fästingarnas och därmed sjukdomens geografiska spridning ökar.
De flesta som smittas med TBE klarar sig bra. Men upp mot en tredjedel av de som drabbas får allvarliga och långvariga symptom. Och har man riktig otur kan sjukdomen kasta omkull hela ens tillvaro.
Jag fick jätteont i huvudet och influensasymptom på kvällen. På morgonen efter kände jag mig lite bättre. Men så skulle jag in i huset och på väg in i hallen så svimmar jag bara. Och slår upp hela ansiktet i stengolvet.
41-årige Emil Karlsson blev biten av en fästing på sin tomt på Blidö i Stockholms skärgård år 2019. Han märkte inte ens att han blev biten. Men viruset från den lilla fästingen var nära att kosta honom livet. Här berättar han om sin upplevelse i Aftonbladet i juni 2024.
En ambulanshelikopter hämtade upp Emil och förde honom till sjukhus. Där kom han att bli kvar i ett halvår.
Och det är väldigt grumligt det halvåret. Det är liksom, jag kommer ihåg små saker. Och
tillståndet var då livshotande. Han hade både hjärnhinneinflammation och hjärninflammation. Och dessutom en inflammation i ryggmärgen.
När Emil Karlsson väl fick komma hem igen hade han till en början hemtjänst på heltid. Han blev rullstolsburen och tidigare självklara grejer som att vända sig i sängen var plötsligt omöjliga att göra utan hjälp. 4 år efter fästingbettet är han fortfarande långt ifrån återställd.
Man brukar likna det vid att jag har en inkomplett nackskada. Som att jag skulle bryta nacken. Jag har egentligen svårt att göra det mesta hemma i och med att mina händer är så påverkade. Det är ju nästan värre än att jag inte kan gå, utan det är att jag har förlorat mina verktyg liksom.
TBE kan ju uppenbarligen bli helt fruktansvärt, särskilt om man hamnar i en liknande situation som Emil. Men vi kan ju som sagt vaccinera oss mot sjukdomen och på så sätt minska risken att bli allvarligt sjuka. Tyvärr är det inte alla fästingburna sjukdomar som det finns vare sig vaccin eller botemedel mot. Faktum är att vi, om allt verkligen går åt helvete, kan komma att få hit en riktig monstersjukdom som varken går att bota eller behandla och som har beskrivits vara värre än Ebola.
Fästingen är livsfarlig för människor då den kan sprida Krim-Kongo-blödarfeber. Ett virus som är ett av de farligaste man kan råka ut för.
Den här sjukdomen låter otäckt och det är otäckt. Det är ofta dödlig utgång om man drabbas av den här sjukdomen. Man smittas via kontakt med antingen att du då skulle bli fästingbiten såklart. Men eftersom den främst går på häst och nötkreatur så händer det mer ofta att du drabbas av sjukdomen när du kommer i kontakt med kroppsvätska eller blod från djur då.
Krim-Kongo-blödarfeber har en dödlighet på upp till 40% och förekommer idag i ett 40-tal länder i bland annat Centralasien, Mellanöstern och delar av Afrika. På senare år har viruset spridit sig till nya geografiska områden, däribland Albanien, Bulgarien, Grekland och Spanien. Själva viruset har också upptäckts i Frankrike, men där har man ännu inte haft några sjukdomsfall bland människor.
Och fästingen som kan sprida sjukdomen har faktiskt hittats också i Sverige.
Man kan säga så här, om jag säger så här, den kan känna av sitt byte på 9 meters avstånd och sen kan den också jaga sina offer upp
byte.
I 10 minuter. Då kanske du tänker att man pratar om ett lejon eller någonting, men det
nästan.
Gör vi inte.
Nej, det gör vi inte. Så är här nu. Det handlar om en fästing.
Hyalomafästingen har fått namnet flyttfågelfästing på svenska, eftersom den kommer hit genom att lyfta med flyttfåglar. Den finns framförallt på sydligare breddgrader och klarar vanligtvis inte av vårt nordliga klimat. Men ju varmare det blir här, desto större är risken att fästingen överlever.
När den kommer till Sverige så är det ofta för fuktigt och för kallt. Men när det är extremt varmt och torrt, som det var till exempel 2018, då har den här nymfen möjlighet att överleva och utveckla sig till nästa stadium, till en vuxen fästing.
Och det var just 2018 som flyttfågelfästingen för första gången upptäcktes här hos oss. Inom loppet av ett halvår hittades 41 exemplar från Skåne till Dalarna och Gästrikland på både djur och människor.
Flyttfågelfästingen känns igen på sina randiga ben och framförallt på sin storlek. Den blir dubbelt så stor som den vanliga fästingen.
Den har också ett annat beteende än vår vanliga fästing. Man brukar säga att det är en jägare på ett annat sätt, eftersom den själv mer söker upp sitt värddjur.
Vår vanliga fästing, den sitter oftast på grästrån och hakar bara på när ett djur eller en människa kommer förbi, eftersom den känner dofter.
Men just hyalomafästingen, den kan då söka upp sitt värddjur själv.
Den är dessutom betydligt snabbare än den vanliga fästingen, ungefär som en spindel. Och den är mer benägen att gå till attack.
När du stöter på den här fästingen, till exempel du är hästägare och hittar den här fästingen på din häst och plockar bort den, då är det också vanligt att fästingen liksom försöker bita fast i till exempel i handen eller så. För den är liksom ganska aggressiv till sitt sätt.
Ingen av flyttfågelfästingarna som hittats i Sverige har burit på Krim-Kongo-viruset. Men nu, när fästingen har upptäckts här, är det alltså inte omöjligt att sjukdomen skulle kunna dyka upp även hos oss.
Okej, så det finns otäcka myggsjukdomar som kan ge hög feber, grov ledsmärta och orsaka fosterskador. Och det finns fästingsjukdomar som kan göra att man får hjärnhinneinflammation, tappar kontrollen över kroppen och till och med drabbas av en vidrig Ebola-liknande blödarfeber. Om allt det här börjar komma till Sverige så känner i alla fall jag att den där svenska sommaren som man går och längtar efter nu under hösten plötsligt inte känns så himla lockande längre.
Och tyvärr tror jag inte att nästa grej vi ska prata om kommer göra dig mer sugen på sol, bad och heta sommartemperaturer. För insektsburna sjukdomar är ju inte de enda som väntas få eller redan har fått en skjuts av klimatförändringarna. Även vattenburna infektioner kan komma att bli allt vanligare när planeten värms upp.
En smittad person i Halland har avlidit i badsårsfeber, rapporterar Hallands Nyheter. Den ovanligt varma sommaren med varma badvatten har gjort att risken för badsårsfeber ökat dramatiskt. Och hittills i sommar har 58 fall av vibrioinfektion som bland annat orsakar badsårsfeber rapporterats.
Sommaren 2018 dör en person i Halland efter att ha insjuknat i så kallad badsårsfeber. En sårinfektion som snabbt kan utvecklas till blodförgiftning. Ett liknande fall inträffar ett år senare i Tyskland.
In Mecklenburg-Vorpommern ist nun zum ersten Mal in diesem Jahr eine Frau an einer Infektion mit dem gefährlichen Bakterium gestorben.
Då avlider en äldre kvinna, även hon i badsårsfeber, efter att ha badat i Östersjön.
Beim Baden hatte sie sich mit den Stäbchenbakterien infiziert.
Förklaringen bakom de här dödsfallen är Vibrio, en bakteriegrupp som kan orsaka sjukdomar hos människor och som stormtrivs i Östersjöns bräckvatten. Särskilt under perioder då ytvattnet är extra varmt.
So if the temperature of the water is more than 15 degrees, like 16, 17, 18 degrees, that's when they start replicating.
Jan Semensa igen.
The problem is that's exactly when we go to the Baltic for a swim, right? And we see that in Sweden during hot summer months we see an increase of these Vibrio infections. And it turns out that these infections can potentially be very dangerous.
Har man ett öppet sår på kroppen, ett nedsatt immunförsvar eller andra medicinska problem, löper man extra hög risk att infekteras av Vibrio-bakterierna.
And it's very difficult to treat that infection. In some cases you have to amputate a limb, and in some cases people die from these infections. In fact, the case fatality rate of these Vibrio infections is the same as Ebola.
Jan Semensa understryker att det här inte betyder att gemene person borde undvika att bada i havet. Om man är frisk och kry och inte har några sår på kroppen behöver man inte vara orolig, säger han.
It's not that we have thousands of cases or something like that, but we do have cases in Europe.
Så stigande temperaturer göder alltså tillväxten av hälsofarliga marina bakterier. Samtidigt har en annan aspekt av klimatförändringarna, ökad nederbörd, kunnat kopplas till andra typer av vattenburna infektioner. Det här är ju också högst relevant för oss i norra Europa som väntas få ett betydligt blötare klimat framöver. Och det är särskilt extrema skyfall som verkar öka risken för utbrott av en del vattenburna sjukdomar.
Går fällt 1.620.000 liter regnvatten ned på ett område som svarar till en fotbollsbane. Strömmen röj i 10.000 københavnska hem.
Den 2 juli 2011 lamslås Köpenhamn av ett regnoväder av sällan skådade proportioner. På 2 timmar faller 150 mm regn, lika mycket som det normalt regnar under 3 sommarmånader. Stora delar av stan översvämmas och avloppssystemet ballar ur. Massor med råttor börjar tränga upp ur kloakerna.
I helgen så kom de värsta skyfallen på minst 400 år i Köpenhamn. Och efter det har det varit stora problem med översvämningar. Men alltså även att såväl döda som levande råttor spolas runt i vattenledningarna.
I samband med uppröjningsarbete blir flera arbetare sjuka efter att ha varit i kontakt med vattnet. En 62-årig man som röjer upp i sin översvämmade källare drabbas av feber, frossa och så småningom gulsot. Den tidigare fullt frisk mannen läggs in på sjukhus och flyttas snart till intensiven. Några dagar senare är han död. Det visar sig att han via det här smutsiga vattnet hade smittats av en för vår del av världen ovanlig sjukdom.
So it's called leptospirosis, and so it's a bacteria that's transmitted by rats. So rats get infected with this bacteria and then they pee out the bacteria in their urine. When it rains, then suddenly the rats panic because there is a lot of water and their holes in the wall gets filled with water, so they run out and then they run around the house and they pee, and then you get exposed to that pee and you get exposed to leptospirosis and then you get really, really sick.
På det här sättet kan människor smittas av leptospiros. Bakterien kan tränga in i kroppen via sår, rispor och slemhinnor. Och även djur, till exempel hundar, kan drabbas av sjukdomen.
And this is particularly an issue in the global south where the sewer system is suboptimal, and then people get exposed to the sewer of these rodents and get exposed to leptospirosis, and they can have serious health implications.
Hur stor andel av råttpopulationen som bär på bakterien varierar kraftigt mellan olika områden och länder. Bakterien trivs till exempel bäst i ett varmt och fuktigt klimat.
Större utbrott av sjukdomen förekommer idag främst i Latinamerika. Men Jan Semensa menar att det inte är otänkbart att även ett land som Sverige skulle kunna få problem med det här i framtiden. Och antalet fall av leptospiros bland hundar har faktiskt redan ökat i Sverige, enligt en rapport från SVA från 2023.
We have a much better sewer system, obviously, but under these kind of extreme events that we experienced in Copenhagen, we did see cases. So those were cases that we wouldn't have expected, but they occurred.
För att skydda oss mot den här typen av infektioner är det viktigt att klimatanpassa våra städer och samhällen, menar Jansson Mensa. Det här pratar vi om i vårt avsnitt om extremväder.
Copenhagen has invested a huge amount of money into tackling these extreme rain events by building grey infrastructure, big water holding tanks to cope with these extreme rain events. And so Copenhagen is a poster girl or boy for climate change adaptation because they know that they are at risk.
Utöver att göda förekomsten och spridningen av insekts- och vattenburna sjukdomar kan ett varmare klimat också öka risken för att vi ska bli sjuka av sånt som vi käkar.
Det pågår ett utbrott av salmonella i Sverige som misstänks ha orsakats av ett livsmedel som har sålts brett över landet.
Fler svenskar har insjuknat med diarréer, feber och kräkningar för att de har fått i sig tarmbakterierna Campylobacter de senaste veckorna.
Till exempel verkar det finnas en koppling mellan klimatförändringarna och en ökad spridning av magsjukebakterien Campylobacter.
Campylobacter är den mest rapporterade livsmedelsburna sjukdomen i Europa. De flesta som insjuknar får akuta symptom som diarréer, ibland blodiga, magsmärtor, illamående, kräkningar och feber.
En riktigt förjävlig matförgiftning helt enkelt.
Exakt. Sjukdomen resulterar sällan i dödsfall, men den ekonomiska belastningen på samhället är hög.
In Scandinavia we expect thousands of more cases as a result of climate change because we see more rain in Scandinavia and also an increase in temperature.
Enligt en studie från 2020 kan antalet fall i Norden komma att dubblas till slutet av år 2080.
Den andra livsmedelsburna sjukdomen som Jansson Mensa har studerat, salmonella, har en mer direkt koppling till klimatet.
Efter upptäckten av salmonella hos en äggproducent så ska nu drygt 36 000 höns avlivas.
Salmonella-bakterier kan bland annat finnas i rå kyckling och råa ägg. Bakterien trivs i stigande temperaturer och förökar sig snabbt i livsmedel när mat får stå framme i värmen. Så säg att du gör en potatissallad med hemmagjord majonnäsdressing. De råa äggen som du använder till majonnäsen kan ha innehållit salmonella, som sen hamnar i salladen som du tar med dig till grillfesten.
And you let it stand out for a day or so, then salmonella grows in that and you serve it to all your friends and they're all gonna get sick. And we see a clear relationship between temperature and salmonella cases in Europe.
Salmonella är ovanligt inom den svenska livsmedelsindustrin, men det har förekommit ett par större utbrott på äggfabriker under de senaste åren.
Salmonella-utbrotten hos Sveriges största äggproducent CA Cedergren har hittills kostat staten 171 miljoner kronor, det rapporterar P4 Kalmar.
Magsjuka och salmonella kanske inte låter så himla farligt, men de kan innebära att tusentals djur måste avlivas och att de ekonomiska förlusterna blir enorma. Dessutom utgör de faktiskt en risk mot folkhälsan.
People that are in suboptimal health are potentially at risk from salmonella, so we definitely need to be concerned about that.
Alla de här sjukdomarna som vi kan komma att se mer av i Sverige och Europa i framtiden behöver inte innebära jättemånga dödsfall. I synnerhet inte om man får bra vård i tid. Men ifall vi får betydligt fler fall av både nya och gamla smittor så riskerar vi att få ett överbelastat sjukvårdssystem. Vi kan ta blodbanken som exempel. Om massor av nya sjukdomar som kan smitta via blodtransfusion kommer hit ökar förstås också antalet smittor man måste testa blodet och blodgivarna för. Något som i sin tur kan bli väldigt resurskrävande.
The question is if it's feasible and how do you do that? Because for how many diseases can you test your blood bank, right? You need to test it for HIV, you need to test it for hepatitis B, you need to test it for all kinds of other pathogens. And then where is the limit, the diminishing returns, right? I mean, at one point you're going to run out of money to test it for all these diseases, right? They also become cost effective.
Att införa smittskyddsåtgärder på samhällsnivå och att vårda patienter för de här nya sjukdomarna kan också innebära en stor belastning på både sjukvårdens kapacitet och på ekonomin i stort. Ett extremt scenario av det här såg vi ju under coronapandemin.
And it led to the biggest synchronized GDP decline ever documented in human history. We have never seen anything like that where you have a worldwide collapse of the GDP throughout all these different economies. That's obviously a disaster scenario. And something like that is obviously of concern.
Men covid-19 är ju en helt annan typ av smitta än de som vi har pratat om i det här avsnittet. Och om vi faktiskt kommer få se riktigt stora utbrott av sjukdomar som denguefeber, West Nile-feber eller Zika i Europa på grund av klimatförändringarna i framtiden är fortfarande oklart.
We don't know if it's going to be contributing to these massive outbreaks in the future. So it can or could not contribute to a worst case scenario and your guess is as good as mine.
Något som talar emot större utbrott av till exempel denguefeber i Europa den närmsta tiden är att den myggart som varit källan till de största utbrotten i bland annat Brasilien, gula febermyggan eller Aedes aegypti, fortfarande är mycket ovanlig här.
In Europe, we used to have Aedes aegypti, which is a great mosquito for dengue. Now we have the Asian tiger mosquito, it's called Aedes albopictus, which is a good mosquito for dengue, but it's not a great mosquito for dengue.
Men gula febermyggan har redan börjat dyka upp på vår kontinent igen, enligt myggforskaren Anders Lindström.
Den är lite på väg tillbaka nu, gula febermyggan. Finns i Turkiet och kommit till Cypern och sådär. Så att det är inte alls orimligt att vi får se den etablera sig i Sydeuropa på olika ställen.
We are afraid that if we see the importation through global trade of Aedes aegypti, then we could potentially see big outbreaks because we have conducive climatic conditions, we have the right mosquito, we have population movement and then boom, you have that terrible scenario.
Gula febermyggan kan, utöver då dengue, Zika och chikungunya, också sprida gula febern. En fruktansvärd sjukdom som har en dödlighet på upp till 50%.
Huden blir ju gul för att man levern drabbas och man får blodiga diarréer och kräkningar och så vidare och så dör man efter ganska kort tid. Det är ju en sjukdom som man inte skulle vilja att den kommer till Europa.
Men vi har ju vaccin mot till exempel gula febern och dengueviruset. Hur kommer det sig då att de fortfarande utgör så stora hot mot folkhälsan?
Ja, det finns vaccin mot ett antal av de här sjukdomarna, men däremot sitter vi inte nödvändigtvis på såna mängder vaccin att vi kan massvaccinera en hel befolkning direkt. Och när det gäller länder som faktiskt redan lider av sjukdomarna, här och nu, så är ett större problem att tillgången till vaccin är väldigt ojämnt fördelad globalt. Ett bra exempel på det här är just gula febernvaccinet. Det är ett väldigt effektivt vaccin som ger livslångt skydd efter bara en dos. Men det tar lång tid att tillverka och genom åren har flera leverantörer stoppat sin produktion eftersom de har bedömt att avkastningen har varit för låg.
Scenes of crowded hospitals have become normal here in Luanda, most of them yellow fever cases.
Så när Angola drabbades av en omfattande gula febernepidemi år 2016 och det samtidigt var problem i produktionsledet för vaccinet, så uppstod global vaccinbrist.
World Health Organization has reported that a current outbreak of yellow fever in Angola and other nearby countries has resulted in a shortage of the vaccine.
I det här läget så valde bland annat USA att säkra sin egen tillgång av vacciner för att vaccinera framförallt resenärer till drabbade områden, medan det alltså fanns ett akut behov av vaccin i Angola.
We are overwhelmed. There are so many cases. We really need help.
USAs agerande var inte avgörande för utvecklingen i Angola. Men det illustrerar ett världsomspännande problem. Det som man under coronapandemin kallade för vaccinnationalism.
Yeah, well, let's just begin by just looking at a map. You see, on one map in Central Africa are all of the deaths, the suffering, the cases. Another map is where the vaccines are.
Här pratar juridikprofessorn Lawrence Gostin om vaccinnationalism i det amerikanska TV-programmet PBS News Hour.
That's in Japan, Europe and the United States.
Han visar på en karta hur majoriteten av alla vacciner finns i vissa länder, medan de värsta sjukdomsutbrotten sker i helt andra.
A lot of it is just pure greed, a lot of it is pure complacency.
Ett annat exempel på det här är denguevaccinet.
Det har liksom tagits fram ett vaccin mot denguefeber.
som ska vara väldigt effektivt.
Mia Heidenberg på Läkare utan gränser igen.
Jag skulle kunna gå idag till en vaccinationsklinik här i Stockholm och säga att jag vill vaccinera mig mot dengue för att jag ska åka på semester till ett område där det finns dengue. För att jag ska ligga och sola och bada och ha det gött. Och jag vill inte ha denguefeber. Men det är väl jättebra att jag kan vaccinera mig. Jag tycker det är toppen att det finns. Samtidigt som alla människor som lever i områden där dengue är endemiskt. Det vill säga att det finns stadigt där. Och där folk dör varje år på grund av dengue. De har inte tillgång till det här vaccinet. För att det kostar alldeles för mycket för att man skulle kunna till exempel vaccinera en hel befolkning.
Så de länder som drabbas mest är inte nödvändigtvis de som har tillgång till vaccinerna. Samtidigt kan rikare länder köpa in och erbjuda vaccin till resenärer i förebyggande syfte.
Och det går faktiskt inte att veta exakt hur ojämnt fördelad världens vaccin är. För i synnerhet industriländer är ovilliga att dela med sig av sina vaccinsiffror. Vi vet inte hur mycket de har.
Det här uppmärksammades i ett reportage av nyhetsbyrån Reuters nyligen som handlade om tillgången till vaccin mot mpox. Ni vet det där som tidigare kallades apkoppor.
Ett WHO-dokument har angett att Japan, som har en befolkning på runt 125 miljoner, sitter på 200 miljoner mpox-vaccindoser. En japansk tjänsteman har sagt att den här siffran inte stämmer, men vägrat uppge hur många vaccindoser landet faktiskt har. Länderna som har drabbats av mpox-epidemin i Afrika skulle behöva mellan 18 och 22 miljoner doser av vaccinet. Men i mitten av september 2024 hade endast 4 miljoner doser blivit utlovade. Så många rika länder har helt enkelt bunkrat upp med vaccin, trots att sjukdomen i nuläget bara sprids i Afrika.
The United States, even to this day after the global emergency, has only delivered 10,000 doses.
Lawrence Gostin i PBS News Hour igen.
To Nigeria, it's promised 50,000 to the Congo, but that pales in comparison to the 10 million that the Africa CDC say they need, and they need it urgently.
Det finns också ett stort antal tropiska sjukdomar som det fortfarande helt saknas vacciner mot, såsom Zika-viruset, Krim-Kongo-blödarfeber, West Nile-feber och chikungunya. För flera av dem saknas även andra effektiva behandlingsmetoder.
Enligt forskarna vi har pratat med så bedrivs det helt enkelt för lite forskning på de här sjukdomarna. För forskning är dyrt, och intresse från rika länder att investera i forskning om tropiska sjukdomar har länge varit begränsat, eftersom de här länderna inte har varit de som drabbats värst. Jan Svensa igen.
There are so many diseases in that category, unfortunately, that need resources and they could potentially be contained, but because there is no financial incentive to do that, we don't intervene appropriately economically in those diseases and produce the vaccines and treatments and interventions that are needed to cope with them.
Så vi har flera infektionssjukdomar som sprids framför allt i globala södern, som enligt experterna kanske skulle kunna stoppas, om vi bara prioriterade dem. Istället riskerar vi ett scenario där de sprids till fler områden och fler människor. En av sjukdomarna som man till exempel kan bota, men som fortfarande dödar ett stort antal människor varje år, är malaria.
The mosquito-borne disease is a ferocious foe. Despite global eradication efforts, around 450,000 people died last year.
Malaria sprids alltså via parasitbärande myggor. År 2022 registrerades cirka 249 miljoner fall globalt och runt 600 000 dödsfall. Omkring 95% av fallen fanns i Afrika, och den stora majoriteten av de som dog var barn under 5 år.
Mary and both her sons are in hospital for malaria. 4-year-old Mark says he's doing better, and so is his big brother Joseph, who's 12. They keep getting malaria, Mary says, and she can barely afford the treatment.
Malaria kännetecknas av feberperioder med frossa, huvudvärk, ledvärk och kräkningar. Den allra farligaste varianten av sjukdomen kan påverka hjärnan och det centrala nervsystemet och göra att den smittade personen dör inom några få dagar.
Fram tills nyligen fanns inget vaccin mot malaria. Däremot har man i flera decennier haft andra behandlingsmetoder, framförallt då i form av profylaxläkemedel, det vill säga läkemedel som man tar i förebyggande syfte. Men det finns också läkemedel som kan behandla sjukdomen efter att man har smittats.
Om du fångar upp malaria tidigt så är det en väldigt, väldigt enkel behandling. Ibland kan man få lite biverkningar av tabletterna, men du blir frisk. Det är de som inte får behandling i tid som blir allvarligt sjuka och som hamnar på sjukhus. Och då tar du än mer resurser ifrån ett ofta redan ansträngt sjukvårdssystem.
Problemet är att många länder saknar resurser för att göra behandlingen tillgänglig där den behövs mest. Och det handlar inte bara om tillgången på läkemedel, utan också om ganska basala skyddsåtgärder som kan minska risken för att överhuvudtaget bli myggbiten.
Till exempel att se till att folk har tillgång till myggnät och insektsmedel. Eller genom att göra närmiljön mindre attraktiv för myggorna. Till exempel genom att ta bort hög vegetation och stillastående vattensamlingar.
Hade sådana här skyddsåtgärder funnits tillgängliga för alla, hade antalet personer som behöver malariabehandling kanske kunnat minska. Men ofta saknas pengar för att köpa en så till synes enkel sak som myggnät.
Man får då välja mellan kanske att köpa mat till sina barn eller köpa ett myggnät som kan hänga över sängen. Och då tror jag att väldigt många hade tagit samma val att köpa så att man har mat för dagen. Så det finns ju, det är lätta åtgärder, men som det kan finnas så många hinder för folk att kunna genomföra.
Det görs förstås en hel del för att förbättra folkhälsan i fattiga länder. WHO, mellanstatliga unioner och olika hjälporganisationer jobbar aktivt på många sätt för att bekämpa sjukdomar och tillgodose medicinska behov. Och det har gjorts framsteg i kampen mot till exempel malaria. Men Mia Heidenberg menar att de insatser som görs för att bekämpa sjukdomarna inte är tillräckliga.
Det är ju helt klart en dystopi för de människor som lever i det och som inte har resurserna att ta sig ur det. Men det är det som gör det så otroligt deprimerande, att det faktiskt finns saker man kan göra någonting åt. Om man bara sätter in resurser för att faktiskt ta fram saker, alltså behandlingar som fungerar, satsa på att stötta länder att bygga upp en fungerande sjukvård. Om man inte gör det, det är som om att man har gett upp.
Enligt Mia behöver vi bland annat komma åt problemet med att läkemedelsbolag tar rejäla överpriser för läkemedel som det finns akuta behov av i fattiga länder.
Läkemedelspatent är väldigt långa, det är ofta över 20 år, där priserna hålls jättehögt fast den kanske kostnaden för att producera är väldigt mycket lägre. Tittar man på mpox-vaccinerna till exempel så är det, de tar alltså, vad är det, 3-4 gånger så mycket betalt för vaccinet än vad det egentligen borde behöva kosta. Många behandlingar och vacciner, om man hade sänkt priserna, hade de blivit tillgängliga för så många fler, och då kan man mota Olle i grind.
Här kommer vi tillbaka till faktum att det kanske borde ligga i vårt eget intresse att bekämpa de här sjukdomarna. För så länge som de sprids i andra delar av världen och klimatförhållandena på många håll blir allt mer gynnsamma, så ökar ju risken för att nya områden och fler människor ska drabbas.
Lägger man ner tillräckliga resurser i att faktiskt utveckla behandlingar och öka tillgången till den behandling i länderna där sjukdomarna finns nu, så kanske vi hamnar i en situation där de aldrig kommer att komma hit, därför att de kommer inte att finnas längre.
Jan Semensa är inne på samma spår.
It's obviously in our advantage to contain infectious diseases before they spread. If you intervene early and quickly, you can contain the fallout. However, we don't operate that way, right? Unfortunately, we don't really do that.
Om vi leker med tanken att det värsta inträffar, vi får stora utbrott av klimatrelaterade infektionssjukdomar och så vidare här i Europa, och vi lyckas inte få fram tillräckligt med medicin eller effektiva läkemedel i tid, vad kan vi göra då?
Ja, en strategi är att rikta in sig på att bekämpa sjukdomsspridarna snarare än sjukdomarna i sig. Jan Semensa pratade ju tidigare om att man bör klimatanpassa samhället på olika sätt för att till exempel undvika utbrott av vattenburna sjukdomar i samband med extremregn.
Men insekterna då? Myggorna och fästingarna som sprider farliga sjukdomar. Hur kan vi bli av med dem?
Jo, när det gäller bekämpning av just invasiva myggor har man faktiskt börjat experimentera med ny teknik. Bland annat i Los Angeles i USA. CBS rapporterar.
Well, using mosquitoes to combat mosquitoes. I guess that makes sense. Mm-hmm. It almost sounds like the plot of a science fiction movie, though.
And Pat, it's actually part of a pilot program LA County's Vector Control District is rolling out to combat what they call a growing issue.
The technology used by the district to tackle this issue is called sterile insect technique, or SIT. And in this case, it involves one particular approach.
What we do is we use X-ray technology to sterilize male mosquitoes, which don't bite. And then those will be released out and to mate with wild females.
Tekniken går alltså ut på att hanmyggor steriliseras och sen släpps ut i det fria. Hanmyggor biter inte och kan därför inte sprida sjukdomar. Däremot kan de para sig med honmyggor vars ägg då också blir sterila och inte kommer kläckas. På sikt skulle den här tekniken alltså drastiskt kunna minska eller till och med utrota vissa myggarter.
En liknande teknik som testas på andra platser går ut på att skapa genmodifierade myggor som är resistenta mot malariaparasiter.
To edit the gene, they use CRISPR, a relatively new technology that's used to modify DNA.
För att öka chansen att den resistenta genen förs vidare till myggornas avkommor använder man så kallade gendrivare. Verktyg som ändrar i myggornas arvsmassa så att chansen att den modifierade genen ärvs ner blir 100% istället för 50%. För att göra det här använder man sig av CRISPR-tekniken som vi har pratat om i ett tidigt P3 Dystopia från 2018.
Som vi tog upp i avsnittet om CRISPR så är ju den här tekniken inte helt okontroversiell. Det finns till exempel en risk att en genmodifierad mygga med en gendrivare parar sig med en mygga av en närbesläktad art så att genmodifikationen får okontrollerad spridning. Och det här riskerar ju då i värsta fall att rubba ekosystemet. Vissa menar också att det är problematiskt rent etiskt att vi människor tar oss rätten att experimentera med genetiken hos andra arter.
Samtidigt menar andra att vi har mer att vinna än att förlora på den här tekniken. Att möjligheten att på sikt utrota sjukdomar som malaria är ett ändamål som helgar medlen. Och att risken för att de modifierade generna ska sprida sig mellan arter inte är särskilt stor. Anders Lindström igen.
Man får ju väga på något sätt ändå i alla de här sådana här situationer, så nyttan mot den potentiella risken då. Det är väl svårt att motivera att inte bekämpa de här sjukdomarna, de här myggen.
Hittills har gendrivarmetoden framförallt testats i laboratoriemiljö och på vissa utvalda platser som har stora problem med myggburna sjukdomar. Om tekniken faktiskt kommer användas för att bekämpa myggor på bred front i flera länder återstår att se.
Liknande metoder testas också på fästingar. Men att genmodifiera fästingar är väldigt svårt och även här befinner sig forskningen i ett alldeles för tidigt stadium för att man ska kunna säga hur användbar metoden kan bli på sikt.
Så att sätta allt vårt hopp till tekniska lösningar är kanske inte smartast i nuläge. Experterna vi har pratat med menar att vi behöver angripa de här sjukdomarna från flera håll samtidigt för att minska den skadan som de redan tillfogar miljontals människor idag. Och undvika att de drabbar ännu fler människor i framtiden. Vi behöver utveckla och tillgängliggöra behandling, både förebyggande och botande, och stärka sjukvården i framförallt fattiga länder.
Vi behöver ta reda på och få ut viktig information om hur man undviker att bli smittad och se till att människor har tillgång till skyddsverktyg som myggnät och insektsmedel.
Och vi behöver jobba med de bakomliggande drivkrafterna som ökat resande, bristande infrastruktur och inte minst klimatförändringarna.
Men det här är ju inget som bara kommer hända av sig självt. Professor Jan Semenza är kluven inför framtidsutsikterna.
I definitely believe that we humans have the ingenuity to counteract the threats, and I think there are lots of things that we can do, but we need to be on our toes. Unfortunately, there are lots of competing other demands, and we in public health, we're always understaffed and underfinanced, under-resourced. So it's hard to get the resources to do the right thing. But I definitely believe that humans have the ability to cope with change. But again, we need to have the proper leadership to do that.
Du har lyssnat på ännu ett avsnitt av P3 Dystopia.
Källförteckning för det här avsnittet finns på sverigesradio.se/dystopia.
Vi har en Facebookgrupp, P3 Dystopia Eftersnack, där man kan ställa frågor och diskutera avsnitten om man vill.
Tekniken sköttes av Johan Hörnqvist.
Och det här avsnittet gjordes av mig, Vendela Antipol.
Med hjälp av mig, Anna Lillkung, under hösten 2024.
Vi hörs! Never know how much I love you.
Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, a fever all through the night.
En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.